God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vi har kommit till del 8 i första Thessalonikerbrevet. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagen när vi ska ägna oss åt några spännande versar här i slutet på andra kapitlet. Och sedan så ska vi kanske till och med avsluta andra kapitlet. Vi får se hur långt vi hinner. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi vill tro att vi är inför ditt ansikte och att texten som vi har framför oss är ett vittnesbörd som berör ditt hjärta. Din person och ditt leverne, dina tankar för oss. Så vi ber att du genom din heliga ande gör ordet levande och verkar din vilja ibland oss. Herre, låt det få gå på djupet. Låt det bli så att våra attityder och inställningar, förhållningssätt till dig och till oss själva och till varandra förändras. Så att vi blir mer och mer lika dig. Herre, nu ser du att vi har ett svårt avsnitt framför oss och vi ber om din närvaro på ett särskilt sätt så att vi kan få en rätt inställning till ditt eget folk, till det judiska folket. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Vi ska nämligen plocka upp där vi slutade förra gången. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2 vers 14b. Så vi behöver inte ta från början på 14 versen utan ta den sista meningen där. Till och med vers 16. Jag tror vi läste det förra gången. Men vi hann inte lägga ut det. Bara problematisera det. Så det var väl kanske inte så bra avslutning på så sätt. Men nu läser vi där då. 14b. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som de av judarna. Och det som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och är fiender till alla människor, eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått, men vredesdomen skall komma över dem till slut. Och som sagt, det här är så antisemitiskt så att många, och det är en del andra saker också, inte bara det antisemitiska utan också hela avsnittet har kommit in i Thessalonikerbrevet på ett sånt sätt så att här uppstår ganska stora frågetecken. Jag tror inte att vi som är vanliga bibelläsare tänker så mycket på det, men de som fördjupar sig i exegetiken och så, de lägger ju märke till och säger till och med, en del av dem säger till och med att ifrån vers 13 börjar med, därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord. Det finns de som menar att det här avsnittet 13 till och med 16 är instoppat, infogat i efterhand, och att det skulle ha att göra då med relationen till judarna, och att man har stoppat in här en markering om att vi har brutit med det judiska folket. Tillåt mig att tvivla. Så finns det andra som till och med säger som så att det här med tacksägelse, för vers 13 börjar ju där med tacksägelse, vi tackar Gud alltid, att det skulle vara en upprepning som är så markant så att man förmodar att första Thessalonikerbrevet från början har varit två brev, så att det här skulle vara början på ett nytt brev och som skulle ha fogat samman då de här två halvorna så att säga till första Thessalonikerbrevet. Tillåt mig tvivla. Jag tänker inte argumentera så mycket för brevets äkthet, därför det gjorde vi ju första gångerna när vi gick igenom det här, så det behöver vi inte ta en gång till, utan jag bara konstaterar att det här är förmodligen, alltså det här är så uräkta paulinskt så att det som jag talar om nu är egentligen undantag, men de finns där och de förs fram lite då och då. Det mesta talar för att det här är paulinskt, att det är Paulus som har skrivit det här, och då är frågan, hur kan han skriva så här? Och det är där svårigheten ligger. Tog man bort de här versarna som man tycker är antisemitiska, tog man bort dem, så skulle brevet så att säga bli mycket snällare, eller jag ska uttrycka det. Men vi behöver inte ta bort, vi behöver inte lägga till och vi behöver inte ta bort någonting från Guds ord. Utan så här föreligger brevet, och jag tror att det är äkta. Nu är det då bara frågan om hur vi ska förstå det här. Och då har jag 6 stycken punkter som hjälper till att förklara de här verserna som jag läste. Och det första förklaringen, observera inte bort förklaringen, för jag tror att det här hör till det här. Det här är riktigt. Och därför tror jag man ska lyfta fram för det första att de Paulus syftar på här är inte judar i allmänhet. Det står ju, man kan ju nästan uppfatta det så i slutet på 16:e versen. Vredesdomen ska komma över dem till slut. Att det är judarna i allmänhet då som har förkastat Kristus och så, va. Nej, vi ska förstå det här som att det är de judarna som hade förföljt Paulus i Thessaloniki framförallt förstås, men även på platserna innan, Berea, Filippi, det var ju likadant. Och när det gällde Berea så var det ju samma gäng som kom, som hade ställt till upploppet i Thessaloniki, som följde efter Paulus till Berea. Det är de han syftar på. Alltså inte judar i allmänhet, utan på de här som ställer till förtret på honom. De som har förföljt Paulus, och som nu också ovanpå det förföljer de nykristna i Thessaloniki, för de hade ju fått utstå samma lidande, står det här. Så det är alltså en liten grupp utav judar, liten om den är liten eller stor ska låta vara osagt, va? Men det är en speciell grupp som Paulus syftar på. Och det är på samma sätt som vi tänker när det handlar om judarnas förhållande till Jesus medan han levde. När man läser Johannes evangeliet så kan man få intrycket utav att det flyter lite grann runt där några antisemitiska tankar, för han talar om judar i rätt så allmänna ordalag på några ställen. Men borrar man lite djupare i texten, och särskilt om man läser synoptikerna som Matteus, Markus och Lukas, så ser man ju att det är vissa judar. Det var ju inte alla som var emot Jesus. Det var ju många som var för Jesus. Alla som var för Jesus var ju judar. Så att det går inte att generalisera på det sättet som det har blivit i modern tid. Sen är det också så här att Paulus hade ju, jag kanske skulle ha tagit det här i en annan ordning ser jag nu, men jag tar det den ordning jag antecknat det. Paulus, han klagar på samma sätt eller i samma anda som profeten Elia. Det står nämligen så här i första konungaboken 19 vers 10. Nu lyfter jag bara ut den här versen, men det är alltså profeten Elia som beklagar sig inför Gud. Och då så säger han så här till Gud. Vers 10, alltså första konungaboken 19:10. Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Så klagade profeten över Israels barn. Och det där finns med. Du vet, när det gäller det judiska folkets historia så är ju hela historien, hela gamla testamentet är ju egentligen en historia där man ser hur Israels barn kämpar med att hålla sig till det förbund som Gud har ingått. Eller om man vill uttrycka det negativt, där de hela tiden avfaller ifrån det förbund som Gud har ingått. Så att den judiska historien ser verkligen ut som en berg- och dalbana. Och i allt detta så finns det som man kallar för en helig rest. Där finns de stilla i landet. Där finns den troende skaran som alltid håller sig till förbundet. De är en minoritet. Det är kärnan i Israels folk. De finns där hela tiden. Och i det sammanhanget, så när profeterna uppträder, så kan profeterna då naturligtvis tala till dem, och så blir de motsagda utav Israels barn för övrigt. Och så blir det den här heliga restens klagan över hur det judiska folket beter sig. Så det finns där nästan som en underliggande kritik av Israels barn, av det judiska folket, bland deras egna. Och den traditionen är ju Paulus insatt i också. Förresten så var det ju så att till och med Jesus själv beklagade sig. Till exempel när han går via Dolorosa på vägen till Golgata kors, och han ser hur kvinnorna, judiska judinnorna, gråter över vad de ser framför sig. Och så säger Jesus till dem: gråt inte över mig, utan gråter över er själva och era barn. För om man gör så här med det friska trädet, vad ska då inte hända med det sjuka? Så det finns där, den här kritiska tonen. Och det behöver ju inte vara någonting annat. Det kanske är illa nog med, om vi ser med dagens ögon så att säga. Men att Paulus ändå knyter an till det, den klagan som finns där. Du har den klagan också i Romarbrevet 11. Där har du samma ton. Vi ska titta där. Romarbrevet 11, vers 3. Det är dessutom ett citat därifrån Första Konungaboken 19. Och då är det ändå så att i Romarbrevet 11 så är ju Paulus genomgående positiv till det judiska folket. Det finns ju inget antisemitiskt i den meningen. Han säger ifrån vers 1: har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel: Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Så det är ju den resten som Paulus befinner sig i, och han ger uttryck för en klagan över att det judiska folket utsätter honom för det här motståndet. För det tredje, som sagt, så har Jesus själv också beklagat detta faktum. Och då har vi tidigare läst Matteus 23, 34, 39. Så jag tror inte att vi slår upp de där ställena. Matteus 23, versarna 34, 39. Och så parallellställena. Ja, Lukas 11, 50 förresten kan vi slå upp. För det är ju inte den Via Dolorosa-vandring, utan det här måste vara ett annat tillfälle. Ja, just det. Det är de här veropen över fariseerna. Det är det väl i Matteus 23 också när jag tänker efter. Där säger Jesus från vers 7: ve er, ni bygger gravvårdar över profeterna som era fäder mördade. Ni är alltså vittne till vad era fäder gjorde och samtycker till. De dödade profeterna och ni bygger gravvårdar över dem. Därför har också Guds vishet sagt: jag ska sända till dem profeter och apostlar, och en del av dem ska de mörda och förfölja. Så ska av detta släkte utkrävas alla profeters blod som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Zakarias blod som utgjöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er, det ska utkrävas av detta släkte. Men här riktar han sig med den här domsprofetian emot de en speciell grupp av fariseer, förmodligen Shammais lärjungar, som jag talat om tidigare. Alltså de här riktigt stränga, fundamentalistiska, bokstavliga judarna som till och med ägnade sig åt att göra proselyter och som gav tionde av dill och kummin och allting, som överdrev eller övertolkade och som satte en ära i det. Det är de Jesus vänder sig mot. Men att därifrån dra slutsatsen till att det skulle gälla judar i allmänhet bara för att de är judar är ju helt galet. Så det måste vi ha med, det perspektivet. För det fjärde, och det har jag också redan sagt, jag ska repetera det här sen så att ni får med punkterna. Men för det fjärde så är det alltså så att Paulus, han har plågsamma minnen. Inte bara från Berea och Filippi, utan även från den första resan. Antiochia, Iconium, Lystra. Det var ju likadant redan på den första resan. Och det var alltså de här judiska fundamentalisterna, nu säger jag det lite slarvigt kanske, men, och lite negativt, men det var alltså de som var problemet för Paulus. Och det Paulus är ledsen över, det är att de hindrar honom från att predika evangelium. Alltså det handlar egentligen inte, för det fjärde, om relationen ens till de här speciella judarna som han är uppretad på, utan det som är stora bekymret är att han förhindras att predika evangelium. Så de står ju emot inte bara Paulus, utan de står ju emot Guds evangelium, och det är Paulus sorg. Och i den meningen så står de emot, som Paulus ser det, så står de ju emot Gud själv. Och här är de judar, men de skulle ju i princip kunna, lika gärna kunna varit hedningar. Det finns ju många hedningar, och inte minst i vår moderna tid, som står emot Guds evangelium och som hindrar att det ska förkunnas, och som säger att det är förbjudet i Iran till exempel och andra länder. Så att det är det som Paulus är ledsen för. Det står, om du tittar i Romarbrevet 8:5-8, så kanske de verserna också kan kasta lite ljus över det vi talar om. Romarbrevet 8:5-8. De som lever efter sin köttsliga natur. Och det kan ju lika gärna vara hedningar som sagt, som andra. De tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Så det är alltså ett avfälligt liv och en felaktig livsinriktning som Paulus vänder sig mot. Och det är de som hindrar honom på hans resor. Sen är det då ändå det här med att det faktiskt är som så, inte bara inom den judiska tron i Gamla testamentet, att det fanns en sorts självkritisk inställning till det judiska folkets förhållande till Gud, alltså hur de höll sig till förbundet, utan det är också så att det finns ett dåligt rykte kring judarna redan på den här tiden, eller om du vill då ett antisemitiskt drag. Det verkar som att det har funnits under hela det judiska folkets existens. Och vad det beror på kan ju inte jag förklara uttömmande, men jag kan tänka mig att deras tankar om sig själva som det utvalda folket kan ha spelat in. Jag skulle kunna tänka mig att detta med att just deras Gud skulle vara så speciell, att det kan ha spelat in. Jag kan tänka mig att Toran har spelat stor roll, och särskilt det som kallas för shibole på hebreiska, det vill säga kännetecknen, kan tyckas som en bagatell, va? Men kännetecknen, till exempel att man skulle sätta upp den här mesosan på dörrtrösklarna som innehöll ett Guds ord om att vi ska älska Herren vår Gud alltid, eller bönemanten med tofsarna som också var kännetecken på att de var liksom bedjare och förebedjare för världen, eller andra sådana här kännetecken som man binder jag tappar namnet på den här som man har i pannan eller på armen och sånt, var sådana saker, att det är de kännetecknen som är viktiga för judarna, därför så känner man igen varandra, för man lever då i förbundet. De kännetecknen är ju samtidigt skiljetecken. Det vill säga att detta är det som skiljer judarna från andra folk. Och allt sånt som skiljer åt, eller som gör som kan ge ett märkvärdigt intryck, eller kan göra att andra känner sig utanför och så vidare, va. Så det har alltid funnits det här draget. Och om man tar under romarrikets tid, så påbjöds ju så småningom efter Jesu död och uppståndelse, när evangeliet började sprida sig och de kristna fortfarande betraktades som en judisk sekt, innan den här brytningen mellan kristna och judar var ett faktum, för det gick väl ända till 100-talet skulle man kunna tänka sig, innan, eller ja, 70, 80, 90, 100 någonstans, när det blev en mer tydlig brytning. Men innan dess, då de betraktades som en judisk sekt, så hade ju romarriket och kejsaren utropat sig själv som Gud, i den meningen att han var ju Augustus, kejsar Augustus. Augustus betyder ju den gudomliga. Han hade alltså status som en gud. Han var den som regerade i romarriket, som gick i god för romarrikets fred och för välfärden och alltihopa. Och han skulle hälsas med orden kejsaren är herren. Eller vanligt folk hälsade honom också med de orden kejsaren är herren. Det var ju här det blev problem för de kristna, för de sa Jesus är herren. Och när det var så då, så klarade sig de kristna från direkt förföljelse, därför att de betraktades som en judisk sekt. Det var nämligen så att alla religioner, alla gudar blev förbjudna, för nu skulle det bara vara kejsaren. Men det var undantag för det judiska folket, därför att de var så speciella. Och därför så kunde de kristna, så länge de var judar, så hade de en skyddszon där, betraktades som judar. Det var ju det här som blev knepigt sen lite längre fram på 70-60-talet kanske redan, när kejsarmakten började begripa att de kristna inte är judar. Då blev de ju lovligt byte för förföljelse. Men judarna var inte lovliga att förfölja, därför de var så speciella, så att man insåg att de här kommer vi aldrig till rätta med. De kommer att ha sina kännetecken och sina påskhögtider och uttåget ur Egypten, hur vi än vrider och vänder på det. Så de gav man dispens. Och det var de kristnas räddning. Men jag menar bara det att de har alltid varit speciella, det judiska folket. Och de är ju fortfarande speciella. Det finns väl få inslag i nyheterna som är så förekommande som det som handlar om det judiska folket eller från Israel. Om det inte varje dag, så är det inte långt ifrån i alla fall. Rätt märkligt, men så är det. De romerska historieskrivarna Tacitus, som levde andra halvan på första 100-talet, 55-117 efter Kristus, och Philostratus, de skriver båda om det som vi idag kallar för antisemitism. Så det finns där. Och då kan man kanske tänka sig, menar jag då, för det femte, att Paulus ändå, rätt eller fel, men att han har liksom knutit an till det, eller spelat på de där ryktena på något sätt. Jag kan inte tänka mig att Paulus i sitt hjärta skulle bära hat emot judar i allmänhet. Jag kan inte tänka mig att han skulle vara antisemit, alltså i den meningen att man fördömer människor därför att de är födda judar. Att det skulle vara något rasbiologiskt, alltså att de är mindre värda just därför att de är judar. Jag kan inte tänka mig att Paulus funderar i de banorna. Däremot så kan jag tänka mig att han är ytterst upprörd när han skriver det här, och att det som kommer till uttryck här snarare är ett sorts känslomässigt irritation än vad det är någon saklig kritik eller så, va. Och om du tittar i första Korinthierbrevet 2:8, där har man egentligen, det står samma sak tycker jag, fast där är det ju bara sakligt och inte känslosamt. Första Korinthierbrevet 2. Denna vishet, alltså Guds försoningsverk genom Jesus på Golgata kors, denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad inte ett öga har sett och öra, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Alltså om de, vilka är de som hade korsfäst härlighetens herre? Ja, det är ju kanske inte judar, men det var ju romerska soldater. Men alltså om de som var med om att korsfästa herren, om de hade förstått, men de förstod inte. Och därför så menar jag att här, är han mer, här uttrycker han det sakligt. De förstår inte. Här i Thessalonikerbrevet så finns det ett känslomässigt engagemang också. En irritation över att de inte har förstått. Eller över att de arbetar emot Gud och emot evangeliets spridning. Sen finns det då ett sjätte argument så att säga för att det här ändå är paulinskt. Och det måste förklaras därför det sista meningen som står här i det avsnitt vi läste, alltså den 16:e versen, sista meningen. Där är det frågan om hur man ska förstå det här, för det kan man också tänka sig att man kan översätta det här på ett annat sätt. Men i folkbibeln så står det: men vredesdomen skall komma över dem till slut. Och vredesdomen, då tänker väl bibelläsaren på yttersta domen, eller på vredesdomen som kommer innan. Vi ska komma tillbaka på det här med vredesdomen, men vredesdomen är de här sju vredeskålarna och allting som det talas om, och tusenårsriket, och Gud ska liksom låta sin vrede gå i ändens tid. Det brukar man kalla för vredesdomen. Och nu är det ungefär som att när man läser det här i den här bibelöversättningen, så är det ungefär som att Gud väntar på att få tömma sin vrede över det judiska folket. Det är så man uppfattar det. Så ska det inte uppfattas. I Bibel 2000 så står det också översatt på ett annat sätt. Där står det att vreden nu nås de till slut av vreden. Så står det. Och då är det någonting annat. Därför att då är det som om att vi brukar använda uttrycket att synden straffar sig själv. Alltså när man beter sig på det sättet som han talar om här, och som han är så irriterad över, så kommer det att ta ut sin rätt, va? Då kommer det att straffa sig självt. Det är det som är andemeningen i det här. Och hur ska det nu alltså saker man kan, det är inte fel översatt i folkbibeln, men jag tror att sammanhanget skulle egentligen vara att nu nås de till slut av vreden. Så skulle det stå istället. Och då tänker jag på det som står i Romarbrevet 1. Därför att Paulus tänker ju som så att hela världen är ju under Guds vrede. Och frälsningen innebär ju att Gud genom evangeliet kommer med sin kärlek. Han kommer med sin kärlek till alla oss som är under Guds vrede. Och så räddar han oss, frälsar han oss och tar oss ut ifrån Guds vrede, sätter oss i Jesus Kristus, och så är vi under Guds kärlek. Så tänker han. Han tänker på exakt samma sätt när det gäller det här med synden och nåden. Alla människor lever i synden. Synden är så att säga ett område där alla människor lever. Men så kommer Gud genom Jesus Kristus med sitt evangelium, och så kommer han till oss som är syndare, och så förkunnar han att skulden tas bort, synderna blir förlåtna, och nåden föder oss på nytt. Och så tas vi in i Jesus Kristus, och där är nåden. På samma sätt med lagen. Förut så levde ni under lagen. Alla judar levde ju under lagen och Toran på ett särskilt sätt. Men alla människor på ett allmänt sätt, eller under makterna, under krafterna, som man säger i Galaterbrevet. Alla människor. Sen kommer Gud, och så kommer han in, och så befriar han dem som är under lagen, tar dem in i Jesus Kristus, och så är vi i evangeliet istället. Alltså det är väldigt svart och vitt. Men nu när han skriver i Romarbrevet 1, då skriver han i allmänhet om alla människor som lever under Guds vrede. Vers 18, kapitel 1, vers 18: Guds vrede uppenbaras. Det räcker vi stanna med de orden, va? Alltså denna, att människorna lever i synden, att människorna lever under lagen, att människorna lever under Guds vrede, det uppenbaras, det kommer att visa sig. Och här gäller det nu att vi blir frälsta, att vi blir räddade undan det här. Hur kommer det att visa sig då? Ja, det skriver han också. Då så skriver han det. Ja, vi egentligen skulle kunna läsa alltihopa här, men jag tror inte att jag gör det, utan vi tar ifrån vers 22. De påstod att de var visa, de här människorna som levde i synden under lagen och i mörkret. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina begär. De följde sina begär, bedrev allt slags otukt, förnedrade sina kroppar, bytte ut Guds sanning mot lögnen, tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Och så vidare. Vers 26. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Och så räknar han upp mera här då, va. Där, alltså de här skamliga lidelserna som människorna lever i, otukt och förnedring, avgudadyrkan och allt vad som räknas upp, det räknas upp mer på andra ställen, är ett uttryck för Guds vrede. Och på det sättet så kan Paulus tänka också när i första Thessalonikerbrevet. De här som lever och som arbetar emot evangeliet, och som de lever under Guds vrede i själva verket, och det kommer att visa sig småningom. Så till slut så nås de av Guds vrede. Till slut kommer att slå tillbaka på dem helt enkelt. Och då är inte det antisemitism, utan då är det, skulle det ha hjälpt om det hade varit en annan grupp, vilka som helst också. Och så ser ni då hur man kan förstå, nu är jag tillbaka i första Thessalonikerbrevet 2:14 till och med 16. Så ser ni då hur man med de här argumenten, ni fick sex argument, hur de belyser texten, och så får man plötsligt ett annat intryck av det. Jag tror att det absolut går att förklara de där verserna. Sammanfattningsvis, Paulus vänder sig emot de som dödar Guds profeter och som står emot Jesus och som står emot Paulus. Paulus vänder sig mot dem därför att de misshagar Gud och de hindrar evangeliets förkunnelse. Paulus knyter an till en tradition som finns redan hos profeten Elia, där man beklagar sig över hur de beter sig i förhållande till Gud. Jesus talar om det också. Det är det Paulus knyter an till. Men det finns också ett dåligt rykte i allmänhet om judarna. Och där vet inte vi om Paulus använder det medvetet eller om det bara ser ut så. Därför att hans vrede emot de här tre punkterna som jag sagt, de tar sig uttryck i känslosamhet också. Han är ytterst irriterad. Och slutligen då, va, så är han väl medveten om hur vreden fungerar. Nu kan det ju vara så att när det gäller vreden, att vreden tar ut sin rätt här i tiden. Men det är också så, och det är därför som jag säger att båda översättningar är riktiga, att det finns faktiskt en domens dag då vi ska få stå till svars för våra gärningar. Så att det finns ju det, båda de perspektiven finns, och båda översättningar är därför riktiga. Men frågan är om vi ska förstå andemeningen hos Paulus. Vi kan lämna det med antisemitismen. Den antisemitism som finns i vår tid, den är ju grundad på helt andra saker. Om du tar de här nazisterna till exempel, deras antisemitism, den grundar sig ju inte på att judarna har så att säga hindrat evangeliet. Det är inte det främsta skälet, inte ens för att de har korsfäst Kristus, även om de skulle kunna använda sådana argument, utan det är ju rent rasbiologiska skäl som det är byggt på. Ni vet ju det att när Darwin lanserade evolutionsteorin, så handlade ju den om att djur och arter, de de tävlar inbördes på ett sånt sätt så att det är de starkare som överlever och de svagare går under. Och så när det föds nya generationer eller utvecklas arter genom årtusen eller miljoner brukar de tala om också, så är det bästa och det starka som överlever och det andra slås ut. Och i början på 1900-talet så fördes ju det över till att gälla också om människor, så att de starka människorna och starka människoraserna skulle överleva. Och de andra kunde då behandlas illa. De kunde vara slavar, de kunde vara judar, de kunde vara zigenare. Man förtryckte dem. Och man kunde också gå dit hän att man tog bort dem helt enkelt. Va? Och det är lite läskigt tycker jag när man ser de här diskussionerna inom sjukvården. För att inom sjukvården händer mycket fint. Och det har jag talat om förut. När man börjar få upp ögonen för existentiella frågeställningar. Att man ska behandla patienterna som i sitt sammanhang och deras familj ska involveras och man ska förstå deras livssituation i stort. Men samtidigt är det ju så att vi har en debatt om inte bara om aborter och om fostret är skadat och så, utan även om gamla och, eller om människor som inte vill leva längre, alltså dödshjälp. Och då har man ju, då håller det på att svänga hela synen här på människan. Alltså foster, varför inte handikappade, för det hade ju Hitler också, dödligt sjuka människor, åldringar, de kan man ta bort för de är mindre värda. Alltså det ligger så att säga i socialdarwinismen, det ligger i det rasbiologiska tänkandet, och det är det som man använder i, när man talar om antisemitism. Och det hade ju inte Paulus en släng av någonting sånt, utan det här var bara ett helt annat sätt han reagerade emot att de hindrade evangeliet. Då var vi klara med det. Då ska vi se om vi kan göra färdigt resten av kapitlet från vers 17 då. Bröder, då vi nu för en kort tid har varit skilda från er till det yttre, inte till hjärtat, då har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få träffa er personligen. Vi har verkligen önskat komma till er, jag Paulus, både en och två gånger. Men Satan har hindrat oss. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Nu har alltså Timoteus kommit ifrån Thessaloniki, ifrån Thessaloniki till Korint, för brevet är ju skrivet därifrån Korint. Och han har kommit med goda rapporter, och när han hör de här goda rapporterna så säger han att han vill gärna komma till dem i Thessaloniki. Och han har försökt en eller två gånger. Vi talar ju om en period av 6 månader ungefär här, ett halvår eller någonting sånt, va. Under det halvåret har han försökt både en och två gånger att få komma tillbaka till Thessaloniki. Men Satan har hindrat honom, skriver han. Ändå så skriver han, eller tror han, att han om en kort tid ska få komma tillbaka. Han kom tillbaka. Det finns en vers i Apostlagärningarna, vi kan titta på den också. Apostlagärningarna kapitel 20. Det står väl inte att de är tillbaka, men det är alltså den tredje missionsresan. Och nu talar vi om 5 år senare. 5 år efter att Thessalonikerbrevet har skrivit. Han skriver att han vill komma tillbaka. Här i Apostlagärningarna 20 så står det: när oroligheterna hade lagt sig, ja det var de oroligheterna i Efesus, kallade han till sig lärjungarna, förmanade och tröstade dem. Sen tog han farväl och for till Makedonien. Thessaloniki är ju huvudstaden Makedonien. Och han for igenom det området. Och han talade många uppmuntrande ord till bröderna innan han kom till Grekland, alltså Akaja. Så det är möjligt att där finns det något som, det ser det i vers 4 också. Där står det: med honom, när han reste igenom ner till Grekland, eller fortsätter sen till Syrien, så står det: med honom följde Sopater, Pyrrhos, Aristarchus och Secundus från Thessalonika. Så där finns det en antydan om att han faktiskt kom tillbaka till Thessaloniki. Men då är det, talar vi om 5-6 år efter att det här brevet är skrivet. Och det som hindrade honom har vi sett på tidigare också, var förmodligen, det står Satan har hindrat honom, men förmodligen så var det alltså myndigheterna i Thessaloniki. Den grekiska demokratin fungerade ju så att man hade, demokrati betyder ju folkstyre, så där fanns ju möjlighet för alla medborgarna att komma till torget och diskutera saker och ting. Och sedan så fanns det då politarkus, det fanns ett råd som lyssnade till folket, diskuterade med folket, och så kunde de bestämma. Och där kunde de ha bestämt, troligen har de bestämt det efter upploppet med Paulus och med judarna och alltihopa. Det var ju rena cirkusen där i Thessaloniki. Så har man nog bestämt att förvisa Paulus ifrån Thessaloniki, och han fick inte komma tillbaka. Och det var på det sättet som Jason, synagogföreståndaren, släpptes ut ur fängelset. Han släpptes ut ur fängelset därför att Paulus lovade att ge sig iväg. Men så kom han inte tillbaka. Han var förbjuden helt enkelt att komma tillbaka. Och det var ett straff, eller man ska kalla det, som var inte helt ovanligt att man gjorde på det sättet. Men han skriver då alltså att det är Satan som har hindrat oss i vers 18 i slutet. Och här måste jag då säga någonting om Satan, känner jag. För Satan står det där, och Satan står det på något mer ställe. 3, kapitel 3, vers 5 har jag skrivit, men det stämmer ju inte. Ja, det ska finnas på något mer ställe, och det kommer igen i andra Thessaloniker. Vi ska titta där då. Andra Thessaloniker 2:9. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan. Och 3:3 ska det stå Satan också, men det gör inte den här översättningen. Ibland är det lite lurigt med översättningar, men vi måste säga någonting om Satan. Och då var det som jag sa förra gången, att jag har nu undervisat här, räknade jag ut. Jag har stått vid den här ambon och undervisat så gott det har gått nu då, evangelium i 174 timmar. Inte någon gång har vi gått igenom Satan. Satan har, det vill jag säga med det här, har en ganska liten plats i den kristna tron. Fast nu tycker jag att vi måste kanske säga någonting. Satan är hebreiska och betyder åklagare. Det är alltså någon eller något som anklagar. Nästan varje gång som, alltså Satan är inte särskilt vanligt förekommande, vare sig i gamla eller nya testamentet. I nya testamentet har jag sett att det handlar om ett 30-tal, mellan 30-35 gånger nämns Satan. Och i gamla testamentet är det inte särskilt ofta. Varje gång som Satan omnämns i gamla testamentet och i nya testamentet, så står det i relation till de kristna. Alltså det är anklagelser emot Guds folk. Det är de som står emot Guds folk, eller den som står emot Guds folk. Första gången har jag skrivit fjärde Mosebok 22:22, men jag har skrivit frågetecken där också, så vi får titta vad det står där. Vad det är för sammanhang. Ja, jag vet inte hur det kommer sig att jag har skrivit upp det, men jag har väl sett det i någon kommentar då. Men där handlar det om hur Herrens ängel ställde sig på vägen för att hindra honom. Det kanske inte står Satan där, eller också så står det, eller också är det något dubbeltydigt. Men här är det ju Gud som hindrar. Om man går tillbaka till, så kommer det ända ner till den här tiden, när Moseböckerna, som Moseböckerna handlar om, så är det väldigt svårt att urskilja om det är så att säga ont eller gott. Och ni vet att jag läste ganska mycket om krigen. Och vi kan läsa om förskräckliga saker och straffdomar, till och med sjukdom i något fall. Och vi ser inte ifall det är Gud eller Satan. Det finns inte den urskiljningen. Och det beror helt enkelt på att i den hebreiska världen, i den bibliska världen, så det judiska folket betraktar Gud så som allsmäktig och Satan är underordnad. Då kan man säga som så att Satan är mot sin vilja ändå ett redskap i Guds hand, eftersom Gud alltid är överordnad. Man tänker alltså inte så som vi västerlänningar tänker, att det finns ont och det finns gott och de är likvärdiga, de kämpar mot varandra. Så är det inte. Utan i Bibeln så är Gud överordnad och Satan underordnad, och då får du den här tvetydigheten. Du ser det både när det gäller sånt som vi uppfattar som negativt, för då drar vi slutsatsen att ja, men då måste ju Gud ha tillåtit det. Och det är ju riktigt, det måste han ha gjort på något sätt. Och du ser det också när vi talade om ordet prövning eller frestelse. Vad är skillnaden på det? Ja, då brukar jag säga att prövningarna, de är från Gud och de går ut på att vi ska stärkas i tron. Vi ska ju prövas för att mogna och växa i tron. Men använder ordet frestelse, då kommer det ifrån Satan, därför Satans avsikt är ju att ta tron ifrån oss, att förstöra våra liv. Men när man råkar ut för svårigheter så kan man inte urskilja det ena eller det andra. Och så är det i Gamla testamentet. Nu klarnar ju bilden lite grann när vi kommer till Nya testamentet. Titta också i Första krönikeboken 21. Vi ser där. Jag undrar hur mycket tid vi ska lägga på det här egentligen, men vi kan se här. Ja, först där förekommer ordet i alla fall i all tydlighet. Första krönikeboken 21:1. Men Satan trädde upp mot Israel och uppägade David till att räkna Israel, och så vidare. Vi nöjer oss med att se de orden, att Satan trädde upp mot Israel. Och det är så Satan framställs hela tiden. Det är den som står emot oss. I Jobs bok är det ju väldigt tydligt, så vi kan slå upp det här också. Jobb kapitel 1. Det är ju innan Saltaren. Och här ser man det här med översättningarna. Här står ju inte Satan, utan här står det åklagaren. Men det står i alla fall i folkbibeln, så står det i vers 6: en dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren och åklagaren. Så står det en asterix och en not, och så står det åklagaren, hebreiska Satan, som betyder åklagare. Så när du läser det här kapitel 1 och kapitel 2 också, för där kommer åklagaren igen hela tiden, så är det alltså Satan. Och Satan kom också med bland dem. Då frågade Herren Satan: varifrån kommer du? Åklagaren svarade: från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring. Då sa Herren till Satan: har du lagt märke till min tjänare Jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som fruktar Gud och undviker det onda. Satan svarade Herren: ja, det är inte utan orsak. Du har på allt sätt beskyddat honom och välsignat honom. Men, vers 11, räck ut din hand och rör vid allt som han äger, då ska du se att han kommer att förbanna dig. Och så får utverkaren tillstånd att fresta eller att pröva, hur man nu vill se det, va? I Nya testamentet så finns ju då Satan, som jag sa, 30, jag tror jag har 30 gånger här drygt. Paulus 13 gånger i synoptikerna, Matteus, Markus, Lukas. 8 gånger i uppenbarelseboken. Och 10 gånger hos Paulus. Och för de som lyssnar eller antecknar, så ska jag bara läsa upp de här bibelställena. Romarbrevet 16:20, Första Korinthierbrevet 5:5 och 7:5, Andra Korinthierbrevet 2:11, 11:14 och 12:7. Första Thessalonikerbrevet 2:18, det är ju den versen som vi håller på med. Andra Thessalonikerbrevet 2:9, det var den som jag slog upp också, ja. Och första Timoteusbrevet 1:20 och 5:15. Det ska då vara 10 gånger. Men sen är det en annan sak också, att det verkar som att, alltså, Satan är den som anklagar, kritiserar i negativ mening. Men det finns ju andra aspekter också. Men då används andra namn. Så det finns en massa andra namn på den onde, om man får säga så, förutom Satan. Och det ska vi inte gå igenom. Jag ska läsa dem så att ni hör de orden. Djävulen, diabolos på grekiska, betyder den som söndrar och splittrar. Frästaren, så står det ju i frästelseberättelsen. Den onde, fräls oss ifrån den onde i Fader vår. Fienden, en fiende har gjort det här, säger Jesus. Belzebul var ju de onda andarnas första. Mördare, lögnare, denna världens första, denna tidsålders gud, Beliar, härskaren över luftens välde, avgrundens ängel, den store draken, den gamle ormen och våra bröders åklagare. Så det finns alltså en mängd namn. Jag räknade upp 13 namn. Och Paulus använder då, som jag sa, Satan 10 gånger. Men han använder också uttrycken denna tidsålders gud, Beliar och härskaren över luftens välde. För så står det i Efesierbrevet. Och då när det står härskaren över luftens välde, då tänker jag på det som vi hade på kursen förra söndagen. Vi har en kurs i holistisk mission. Och då har vi lärt oss någonting som kallas för hegemoni. Och hegemoni betyder det samspel, eller samspel mellan de makter som utövar inflytande, eller rättare sagt bestämmer hur den kulturen ska se ut, hur vårt samhälle ska fungera. Någonstans bestäms ju det. Och det kanske inte är en enskild människa, eller ens 5 enskilda människor, utan det är en kultur som utvecklas till en makt. På samma sätt skriver Paulus i Efesierbrevet 2 att det är luftens herravälde, makter och väldigheter och furstar i den andliga världen som utövar det här. Och då tänker jag som så, när han skriver att Satan har hindrat oss, då kopplar jag det, rätt eller fel, till de här myndigheterna som har förbjudit honom att förkunna evangelium i Thessaloniki. Det är makthavarna som står emot Gud och som förvägrar Paulus den här rätten eller möjligheten. Så ser man hur samspelet. För ja, men Satan är ju inte någonting osynligt som far omkring här och in och ut lite hur som helst, utan Satan arbetar ju genom de här makterna, kulturerna och genom människor. Det låter hemskt, men du känner igen det där när Petrus ska hindra, stå emot Jesus, när Jesus börjar tala om att han ska gå upp och lida på Golgata kors. Satan är den som står emot, som hindrar och som anklagar. Och Jesus säger till Petrus när han kommer med de invändningarna: gå bort ifrån mig, Satan. Ty det du säger nu är inte Guds ord, utan det är människord. Så Satan kan man koppla ihop, tycker jag, med användas i ganska allmän mening. Och även de här andra bilderna. Så det är mera påtagliga krafter än vad vi tänker oss. Men de står i relation till evangeliets förkunnelse och evangeliets spridning. Nåja, jag tror att vi lämnar det där. Men då har vi i alla fall ägnat lite tid åt det också. Och nu ska vi se hur vi ska avsluta. Nu ska vi avsluta med att säga att här, när det står så här: vem är vårt hopp, i vers 19, vår glädje, vår ärekrona. Och särskilt där när det står vår ärekrona, inför vår Herre Jesus när han kommer, så är de här orden hämtade från de olympiska spelen. För när man hade de olympiska spelen och när idrottstävlingarna var, så hade man arena förstås, och segraren fick ärekrona, oftast när lagerkrans eller något, va. Och den skulle delas ut och sättas på inför kejsarna, inför makthavarna som satt på läktaren. Det är den bilden Paulus använder. Så han tänker sig alltså, och det ska vi komma tillbaka till, Jesus kommer snart. Och när, om vi säger nu att här står jag då i Paulus ställe och undervisar er. Om vi säger nu att Jesus skulle komma, då skulle ni vara min ärekrona. Då skulle ni, så att säga, som lyssnar på det här, som tagit emot det jag har förmedlat från min tjänst, ni skulle då vara min glädje, min stolthet och min ärekrona. Och jag skulle säga till Jesus: se Jesus, här är de. Den bilden har jag. Och så kröns ni inför Herren Jesus Kristus. Och nu är Paulus orolig för att det arbete som han har lagt ner är förgäves. Att de inte ska finnas kvar där i Thessaloniki. På samma sätt skriver han i Galaterbrevet. Då är han ju väldigt upprörd. Men titta i Galaterbrevet, i första kapitlet där. Nej, andra kapitlet. Där säger han: jag får dit på grund av en uppenbarelse till Jerusalem och la fram enskilt för de ansedda det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller hade sprungit förgäves. Alltså samma bild, va. Han har sprungit på löparbanan och ska han få ärekronan. Han har kämpat kampen och ska han få ärekronan. Men nu är det ju inte så att han tvivlar på det, utan nu är det ju tvärtom. När han skriver Thessalonikerbrevet, han är ju stolt som en tupp. Han är stolt som en far över sina barn. Han talar om dem som vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför Herren Jesus när han kommer. Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och ni är vår glädje. Men lägg märke till när det ska ske. Det ska ske när Herren Jesus kommer. Och det där ska vi gå igenom. Nu kommer vi inte längre idag, men vi ska komma tillbaka till det. Därför att du har det samma sak i kapitel 3, vers 13. Där står det att han ska styrka era hjärtan och så vidare. Göra er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader. När då? När vår Herre Jesus kommer, står det. Och i kapitel 4, vers 15. Vi säger detta: vi som lever är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Och i 5:23. Fridens Gud helga er till ande, själ och kropp, så att ni utan fläck vid vår Herres Jesu Kristi ankomst. Så nu tog jag tre ställen, tror jag, eller tre eller fyra ställen, men i första och andra Thessalonikerbrevet så skriver han 6 gånger om Herrens ankomst. Och då ska vi ju naturligtvis fördjupa oss i det också. Så jag har suttit inte hela eftermiddagen, men stor del av eftermiddagen och studerat och bläddrat i Bibeln om Herrens ankomst. Och tusenårsriket kommer vi in på där också. Men det hinner vi inte med ikväll, som ni förstår.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över första Thessalonikerbrevet. Det här var del 8 du fick höra. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till deras söndagsgudstjänst från Missionskyrkan. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Ha en skön och välsignad vecka.